Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 256. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
Hallå.
Det lät som ni tänkte att jag skulle fortsätta med något mer. Och jag var lite nära att göra det själv också, men det blev inte. Jag ber om ursäkt för denna onaturliga paus så här redan i inledningen av programmet. Idag så ska vi prata om Malmö FFs förlust mot Hammarby. Vi ska också försöka titta lite på allsvenskan som helhet och lite tankar kring denna så här 17 omgångar in i den samma. Blicka lite framåt, även om vi håller igen lite grann vad gäller Champions League och annat än så länge. Men om vi börjar med det som senast hände, det vill säga Malmö FFs 1-2 förlust borta mot Hammarby, så var det ju innebar det bland annat att raden av matcher utan vinst på Tele2 Arena växte. Och ja, inte för att Malmö FF gjorde en särskilt dålig match, utan för att de inte gjorde mål. Och det finns ju egentligen två delar i detta som kan vara värda att börja diskutera. Det ena är ju att Malmö FF på sista tiden i Allsvenskan, då framförallt matcherna mot Göteborg och Hammarby, har misslyckats ganska totalt med det som man har varit så oerhört bra på i Europa, det vill säga spelet i straffområdena. Du nickar medhållande, Fredrik.
Mm. Ja, det känns som att du bara drar analysen där. Vi ser inget att tillägga.
Men om vi tar, om man försöker ta någon sorts större grepp på det här då. Finns det paralleller att dra mellan matcherna mot Göteborg och Hammarby?
Ja, men i termer av fokus i straffområdet så gör det väl det, även om det någonstans är mer okej att faktiskt förlora borta mot ett Hammarby som också, får man säga, gör en bra match. IFK Göteborg gjorde väl egentligen ingen jättematch mot Malmö FF, men ja, om den matchen hade spelats om 100 gånger så hade ju Malmö FF vunnit 99 av dem, känns det som.
Det låter som en cupfinal. Var inte så länge sedan.
Ja, lite så. Okej, 98 säger vi då.
Ja.
Jag tycker det jag reagerar på var att ju längre matchen mot Hammarby led, att tyckte jag började se ett mönster av hur det såg ut när Malmö FF hade problem under en period förra året. Alltså att man hade väldigt mycket boll och spelade runt framför straffområdet och var ganska fantasilösa och uddlösa. Och, liksom det fanns inte den där självklarheten och glöden som det har funnits när det har gått som bäst, utan man körde fast. Jag tyckte första halvlek var mycket underhållande mot Hammarby, alltså från båda lagen. Jag tyckte det var en väldigt bra fotbollsmatch, satt jag och sa så från i alla fall. Sen gradvis i andra halvlek så tappar ju liksom kvaliteten väldigt mycket. Och den tappas ju i form av också att spelare som Anders Christiansen och Colak tappar humöret och verkar liksom inte tycka det är roligt längre. Och jag tycker det var en ganska oväntad effekt med tanke på vad som hade hänt i veckan då, att Malmö hade lyckats och Hammarby hade misslyckats. Så det bara visar ju egentligen att idrott är inte så enkel alltid.
Ja, det var egentligen så hade man kanske väntat sig att lagen skulle varit precis tvärtom, att det skulle varit Hammarby som varit lite irriterade och just på grund av sättet de faktiskt åkte ur Europa på. Men de verkar ju bygga vidare på sin alltså ändå fina match som de gjorde då mot Basel, där de vann med 3-1 mot kvalificerat motstånd då. Det var liksom, Scholla kunde ju faktiskt blivit utvisad om domarna hade valt att kolla närmare, eller på att säga, det gör man inte i Sverige, men det var ju en situation där han måttade en spark mot en Hammarby-spelare.
Vad gäller spelarnas humör, så tänker jag, kan vi återkomma där lite grann, men om vi uppehåller oss vid spelet lite grann till, så blir det ju ändå, blir alltid lite svårt att prata om de här matcherna, för att den liksom, ska man säga, den gängse uppfattningen är ju att MFF spelade tillräckligt bra för att vinna och skapade massor av chanser, och det är ju också det som tränare och spelare säger efter matchen. Men vad är det då som, det är ju ändå så att man inte lyckas utnyttja det här övertaget. Alltså första halvlek var ju med undantag för de första, jag vet inte, 5-10 minuterna var det. Det kändes ju stora stunder som spel mot ett mål.
Jag tycker om man ska hitta på något som är viktigt här, att jag tror att det framför allt viktiga i den här typen av matcher är tränarens roll. Jag tycker att Jonathan Tomasson gjorde det väldigt bra, som tog ut en offensiv startelva. Han gjorde egentligen bara, förutom målvakten då, där han var liksom tvingad till ett byte, och så gjorde han ju bara en, och även Levicki var tvingad till ett byte, så gjorde han, Levicki bytte ju då rakt av mot Abubakari och gjorde om systemet, så att MFF blev, ja, vad ska man säga, spelade väl egentligen 3-3 och 4 på mittfältet som är en diamant, och sen ett tremanna anfall där liksom Birman Sevic hade någon slags fri roll, nummer 10-roll aktig liksom. Alltså jag kan inte minnas när Malmö FF har ställt upp så offensivt i Allsvenskan tidigare. Det var rätt häftigt, och med tanke på att Hammarby då hade ändå 120 minuter fotboll plus en oerhört tung straffförlust på det. Alltså det borde ju varit ett trött lag MFF möter. Hammarby är ju faktiskt också ganska mycket, hade ju också en hel del skador kring sin trupp liksom, precis som MFF. Så att gå liksom på någon slags knock tycker jag var smart. Det var helt rätt för att tända laget och verkligen försöka behålla den energin som Europaspelet trots allt ger. Att nu går vi ut och öser på. Oftast är ju Malmö FF som allra bäst då också. Men sen tycker jag liksom att han kanske nöjer sig med det lite för länge i matchen. Får ett byte i 70:e minuten och sen kommer två till i 80:e. Det står ju då att jämföra med Hammarby som faktiskt tar ut både Ludvigsson och Svedberg, som är deras bästa spelare fram till då, och för att liksom skaka om och få till en liten annan matchbild. Och det lyckades ju väl, delvis lite på grund av slump förstås. Men så är det ju i fotbollsmatcher. Det handlar ju liksom om att utnyttja de där misstagen, speciellt när det är såna här täta matcher. Då. Där tycker jag kanske att Tomasson borde agerat lite tidigare i andra halvlek. För att det syntes ju på MFF att de gick ner lite i kvalitet ungefär en kvart in i andra halvlek. Det var inte samma frenesi i anfallsspelet. Och överlag blev matchen, som det ju ofta blir mellan två lag med lite trötta spelare, liksom lite mer slumpartad, och de individuella misstagen ökar och sådär.
Jag håller väl med så till vidare att jag tyckte också att det var spännande att man hade så många offensiva spelare. Jag är därmed lite osäker på det här systemskiftet. Jag brukar i och för sig tycka om när man kan skifta system, vilket Tomasson och jag har gjort under säsongen. Men nu valde man ett system som man egentligen, som Fredrik inne på, inte har spelat tidigare. Och allt det, jag tyckte en hel del av det bra samarbete som har funnits mellan Birmancevic och Colak försvann. Och jag tyckte inte att Colak och Abubakari hittade något samarbete. Och då tycker jag att det kanske var lite för chansartat i det här läget. Alltså med facit i hand så hade det kanske varit bättre att spela en mer traditionell uppställning. Sen vilka spelare man hade valt, det kan man fundera kring. Men det var någonting som, även om det såg väldigt bra ut i första halvlek, så började du slira där inne i straffområdet redan då. Och sen tappar man ju det helt i andra halvlek. Det var precis som, man hade ingen aning vad man skulle göra. Och Det kändes lite onödigt denna gången att inte ta med sig en poäng för MFF från Tele 2 i alla fall, tycker jag.
Finns det någonting här som man kan koppla till underlaget? Tror ni?
Det finns det väl alltid. Alltså det är klart att det är en skillnad att spela på. Det är ju tyngre att spela på gräs än på konstgräs. Så att Hammarby som hade en sen match och lång match gynnade säkert av att det var på deras hemmaplan. Jag tror det hade sett helt annorlunda ut i Malmö faktiskt.
Mm. Ja, men det är också sen tröttheten. Jag tror det hade varit en sån enkel grej som att hade man bara bytt ut Hammarby supportrar mot Malmö supportrar och spelat på samma bild, så hade nog kanske MFF vunnit matchen. Alltså det är bara någon som peppar den och gör det där sista lilla extra. Det var ju ett bra tryck på Tele 2 Arena, får man ju säga. Det är ju också, de får ju ta in 10 000, vilket ju gör en viss skillnad mot 5 000 som det får ta in här. Det låter lite mer.
Sen hade väl, det funkar väl inte riktigt med byten heller. Alltså, det där med formsvackor och så vidare. Jag tycker att Adin Alic har problem att hitta sig själv just nu. Därför blir det blir inte den effekten av att när han kommer in som det skulle kunna ha blivit. Men annars håller jag med om att tidigare byten här tycker jag nu hade funnits en möjlighet att förändra matchbilden. Nanasi gör ju några försök, men han väger ju ganska lätt fortfarande.
Ni är ju inne på liksom samma spår här vad gäller den saken. Det blir ju lite så när man, om man lägger så att säga allt krut på startelvan, så blir det ju väldigt, det är ju svårt att, för det kändes som en startelva som var uttagen för att i alla fall inte för att hamna i underläge. För då fanns det liksom inte så mycket mer kraft att slänga in på något sätt.
Nej, men precis. Det är ju liksom också så här att jag tyckte till exempel mot Ludogorets borta så gjorde Thomasson, han väntade väldigt länge med byten där också. Men i den matchen var det ju väldigt befogat att göra det. För där var det ju en matchbild som inte till 100% passade MFF, men den passade MFF bättre. Där kan man förstå så här att ja, men jag vill inte flytta. Okej, Oskar Wicke är trött, men jag vill inte ta ut honom ändå. För just nu gör han ett tillräckligt jobb och det kan rubba balansen så pass mycket att vi faktiskt släpper in ett mål. Jag avvaktar lite till och lite till och lite till. Men här i andra halvlek så tyckte jag snarare att MFF skrek efter ett tidigt byte. Att MFF verkligen hade behövt det. Och det är möjligt att det hade varit enklare. Alltså, då, i det läget behöver man inte ens tänka bara offensiva byten. Det hade ju kunnat funka och liksom plocka ut en spelare och ta in någon som var mer defensiv egentligen. Byta in Rakip mot Abubakar till exempel.
Ja, det var lite det jag saknade också. Vi är inne på samma träd. Att man hade någonting från bänken som skulle kunna förändra matchbild kanske. Det är lite tungt nu att det sitter ju... Det satt väl tre defensiva spelare då på bänken. Erik Larsson, Beim och Martin Olsson. Det är klart svårt att säga att de skulle direkt förändra matchbilden. Skulle det vara Martin Olsson möjligtvis i så fall?
Jag vill slå ett slag bara för Viljot Svedberg. Härlig att skåda, och det var häftigt att se en spelare som är född 2004. Vilket ju någonstans får en själv att må väldigt dåligt över att det är så unga personer som nu spelar allsvensk fotboll. Hur han var väldigt respektlös mot Bonke Innocent och Anders Christiansen och faktiskt gav dem en ordentlig match där på innermittfältet. Kul att Sverige kan få fram den typen av mittfältare, och det är bara att hoppas att hans utveckling går åt rätt håll och att han så småningom kan bli en landslagsspelare. För det känns som den typen av mittfältare som Sverige kanske lite saknat på den allra högsta nivån ett tag. Kanske framförallt i och med att Mattias Svanberg inte får någon riktig chans till landslaget.
Och jag vill gärna slå ett slag därför, som sagt, jag var inne på att trots den kritik man riktar mot MFF och effektiviteten, så första halvlek tyckte jag var otroligt underhållande från båda sidor. Och kanske en bit in i andra halvlek innan det liksom stannar av.
Då vill jag säga två saker. Först att Viljot är ett oerhört starkt namn. Jag vill bara för
att... Är det någon slags mashup mellan William och Elliot, eller?
Det måste det ju vara. Eller så har de bara tagit det gamla Vilgot och gjort det lite mer internationellt. Det är också... Ja,
precis. För de som inte vet det så är det ju två... Kanske framförallt en fotbollsspelare på väldigt hög nivå, Malin Svedberg då, som är hans mamma, och sen Hammarby-profilen och även tidigare landslagsspelaren också, men kanske inte på samma höga nivå, Hans Eskilsson, som är hans föräldrar. Du vet ju det.
Hans Eskilsson hade ju vilket år var det? Han var ju magiskt bra i någon sån här för EM.
Ja, men det var väl 1988 eller något sånt där, tror jag.
87 kanske, för EM, inför EM i Tyskland. Kan det ha varit så?
Ja, det tror jag. Sverige var oerhört bra då.
Ja. Vad Sveriges år.
Ja.
Mellanår. Ja. Vi går vidare. Det var ju... det fanns ju... Vi var ju inne på det här med humör och disciplin. Och där är det ju så att Anders Christiansen riskerar avstämning har de nu redan haft. Han lär ju då ha kastat en stol på något sätt efter matchen mot Hammarby. Och ärendet ska tas upp i disciplinnämnden. Det lär väl ta ett tag där. Men Max, du som... erfarenhet av sånt här.
Du som har kastat mycket stolar. Men...
Jag
har faktiskt inte kastat så många stolar i mitt liv.
Men du har en kvalificerad gissning på straff här.
Det är svårt att bedöma när man inte har sett situationen. Eller vad sådär. Men när man väljer att rapportera en sån här situation så blir det ju nästan så att man... Vad ska man säga, desavouerar domarteamet om man inte utdömer något straff. Så jag skulle inte bli förvånad om han får två matchers avstängning. Att man liksom markerar utöver den här en match liksom lite extra att det här är något som inte hör hemma. För det gör det ju naturligtvis inte. Sen är det väldigt svårt att se när man inte har sett hela situationen. Eller inte sett situationen överhuvudtaget. Men jag blir inte överraskad om han blir avstängd. Det blir jag inte... Man kan väl säga det lite grann att han har väl med sig till den här händelsen säkert sitt dåliga humör under matchen som domare Al-Hakim har sett och fått uppleva under, inte 90 minuter, men i sista halvtimmen i alla fall. För jag tycker det är synd när man tappar humöret på det sättet som AC gör, även om jag kan förstå det till viss del, så är det med all idrott. Men det är lite onödigt och lite olyckligt.
Sen är det ju... I den här typen av matcher där det är ganska hårt spel över hela banan, inte minst på mittfältet, blir ju gärna det på konstgräs eftersom man inte riktigt hinner in i situationerna på samma sätt. Det blir ju gärna fler sena tacklingar, fler sena smällar. Då är det ju nästan alltid så att Anders Christiansen är den som får mest stryk på plan.
Absolut. Och jag tyckte att AC var väldigt bra i första halvlek. Och en bit, faktiskt kanske en bit in i andra halvlek. Men det är möjligt att det var ett trötthetstecken också. Att det är samma sak med Colak som kanske inte riktigt är i samma form nu. Och då är det ju lätt att humöret glider in lite ur händerna.
Nyckelfrågan här är hur man kastar, hur han kastar stolen. Det var ju beskrivet i Fotbollskanalens text som var första minuten då, att han kastade den mot Hammarbys, eller vid Hammarbys bänk. Det är ju en viss skillnad att kasta någonting, alltså att liksom kasta den på ett sånt sätt som att man tittar på någon på Hammarbys bänk och kastar stol mot den personen lite hotfullt sådär. Det tycker jag definitivt det är, kan rendera i avställning, för det är ju någonstans en aggressiv handling. Men att bara ta upp en stol och kasta den rätt ner i backen liksom, det tycker jag inte ska rendera i en... Det är ungefär i klass med att sparka en vattenflaska. Alltså det är en reprimand, absolut. Eller kanske ge en tusing i böter då för liksom dålig stil. Men att avstänga matcher, jag vet inte, det är någonstans så... Det är att lägga ribban lite konstigt. Men som sagt, det är väldigt svårt att komma med en klockren analys om något som man själv inte har sett och som egentligen ingen vill säga speciellt mycket om. Intressant dock är ju att Anders Christiansen, det var ganska mycket snack med honom inför säsongen om det här med alla gula kort han har dragit på sig och de här lite vårdslösa sakerna han har gjort efter avblåsning. vi har ju, för sig, det var ju inte efter avblåsningen, men den där Varbergs stämplingen som han fick ett rött kort för. Och, ja, det var ju snack att han skulle bli bättre på att tygla det där humöret. Nu kanske han har lärt sig Vola Toivonen då, som blir avstängd när han sitter på läktaren och sådär. Det är väl så med vinnarskallar också. Det är alltid en svår gräns där. Hur mycket ska man tygla sig själv utan att det får en sportslig påverkan? För att man behöver ju ligga på en viss anspänningsnivå för att kunna få ut max och sig själv, och då kan det också bli att det rinner över, och det, man får ju någonstans ta det undan med det goda, så att säga.
Men har han inte generellt blivit mycket bättre på det? Att tygla humöret?
Under våren tycker jag han var bättre i alla fall.
Han har dragit på sig färre varningar, så att det är väl ett bevis.
Men när vi pratar disciplin så skulle jag vilja prata om en annan sak.
Jag pratar på.
Som jag reagerade på vad det gäller domslut igen. Ibland så kan det ju tyckas lite slentrianmässigt att man varnar spelare för att de sparkar bort bollen, men så är ju regeln. Men i den här matchen så kom Vladimir Rodic undan tre gånger med att sparka undan bollen när Malmö skulle göra inkast. Alltså han sparkade undan bollen utanför planen. Vid det sista tillfället var allra tydligast. Precis när spelare skulle plocka upp bollen så kickade han iväg den. Jag tror inte ens han fick en tillsägelse. Jag tycker det är mycket märkligt, och jag tycker det är definitivt ett sånt e-sportsligt beteende som man borde beivra direkt. Och jag förstår inte varför Al-Hakim inte gjorde det vid något av tillfällena.
Jag tänkte bara innan vi släpper stolkastningen. Alltså det här att Christiansen kastade stolen vid Hammarbys bänk. Det var väl ändå efter matchens slut, eller?
Mm.
Så man kan också fråga sig, hur mycket folk var det där?
Precis, det är ju sånt här vi vill få reda på.
Det är sånt här man måste få med tanke på hur Hammarby firade den här matchen, så tänker jag att det borde inte vara så himla mycket folk kvar på bänken.
Nej, precis.
Men det kan ju naturligtvis ha funnits. Det räcker att det var en. Så att det...
Mm. Sen så måste jag menar att
vid Hammarbys bänk och mot Hammarbys bänk, det är en ganska stor skillnad.
Ja, det var ju precis det jag sa. Ja.
och när.
Ja, precis. Sen så måste Anders Christiansen också vara medveten om att han är allsvenskans största stjärna och att han har ögon på sig efter matchen, att han måste kunna spara den typen av ilske vredesutbrott till omklädningsrummet. För alltså, hade det till exempel varit... inget ont om honom, men samma lyskraft har han kanske inte. Hade det varit Frans Brorsson som hade gjort det, så hade det förmodligen inte blivit någon anmälning. Nu spekulerar jag ju vilt här, men Anders Christiansen har ögonen på sig alltid för att han är den största stjärnan, och då blir den här typen av grejer uppmärksammare på ett annat sätt.
Beskrivningen är ju att det var ganska stökigt i spelargången efter Göteborgsmatchen då när Toivonen så att säga blir avstängd. Man ska komma ihåg att det kan ju vara så också att MFF hade extra ögon på sig rent allmänt. Om det nu var dåligt uppträdande där.
Mm.
Det är även domare och dess medhjälpare är människor. Det är klart att de påverkas och kanske tänker att nu ska vi hålla ett extra öga på vad som händer och sker.
Mm. Ja, men det är ju fascinerande. Det är någonting, även om det såklart är ur ett rent så här, ur en synvinkel så är det ju väldigt dåligt att göra så. Men ur ett annat synvinkel så är det ju lite härligt också att Malmö FF är den typen av klubb som inte riktigt kan hantera att förlora såna här matcher. Så det var ju, efteråt var det ju liksom, var ju verkligen sådär, Jon Dahl Tomasson sa att han ville ju inte ens kalla sin landsman Ostedt för vid namn, utan kalla honom för målvakten. Och att han gjorde sin livsmatch och sådär, att det är så oerhört svårt för andra att slå Malmö FF, så att det är liksom, det krävs nästan en övermänsklig insats och sådär, och Christiansen sa att vi borde bunnit för 5-1, och alltså det blir liksom det blir ett härligt drag kring matcherna när känslorna får liksom få ta över handen. Man är ju ofta van vid det från allsvenskarna och kanske Malmö FF överlag nu för tiden, att det liksom, känslor ska liksom lite buteljeras och det ska gärna filtreras innan.
Det är fakta som ska buteljeras. Ja, alltså. Och presenteras.
Ja, men alltså, ja, precis. Ja, precis. Nej, men att det känslomässiga, ja, vi ska inte släppa så nära in på och sådär, men när det kommer så den här typen av matcher så blir det, då kan liksom inte känslorna hållas tillbaka och paketeras i ett fint kommunikativt kommuniké på hemsidan eller något sånt där, utan det blir bara spontant och det är härligt att se på ett sätt. Även om effekterna av det för Malmö FF nu sportsligt blir tuffa om man skulle tvingas klara sig utan Christiansen i två matcher där, för att det är inga lätta matcher som väntar. Juventus kommer han ju inte vara avstängd i.
Det är i så fall Norrköping och Djurgården är avstängd. Om det skulle bli två matcher, jag kan ha helt fel. Ja, det kanske bara blir böter. Men det...
Nej, men för att nu... inför det, men man ska väl komma ihåg någonstans då, om man tittar på det här spelskämt som man har haft. Det är ju tvivelaktigt så har ju Europaspelet haft betydelse för att laget har tappat poäng. Det är ju kanske inte det att benen har varit så där våldsamt trötta och truppen är ju trots allt stor, de har kunnat rotera, men det sitter i, jag tror att det sitter ganska mycket i huvudet. Man ska orka ladda om, man ska liksom... Ja, jag var inne på det i krönikan efteråt att Malmö FF kommer alltid vara mer eller mindre favorit i en allsvensk match, man kommer alltid skapa rätt mängd chans tillräckligt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är mängd chanser för att kunna avgöra en match, men det hänger på att man gör att man liksom, att det sista lilla biten, att fokuset är så noggrant att man slarvar inte med den sista touchen, att avslutet sitter ett halvmeter till höger av målvakten istället för i skopan och så vidare. Vi såg ju några sådana bevis mot Hammarby, liksom, där vi har Ismael Diawara som Per Hansson var ju inne på det där i studion, att han står kvar på vid sitt mål lite för länge istället för att komma ut och skära av vinkeln när Ludvigsson får göra sitt 1-0 mål till exempel. Och sen har vi ju Ahmed Odzic, kör en halv svag touch i avslutet på sista. Tjolla kör några stycken och han passade dessutom fel så att Hammarby kan kontra där de gör 2-1. Och Abubakari har några toucher och så vidare. Och sen är det några som är lite otur, det där flipperspelet i första halvlek där till exempel.
Jag tror aldrig bollen skulle lämna straffområdet där.
Det kändes märkligt. Men det är hur som helst. Och det är samma sak mot IFK Göteborg egentligen, eller kanske ännu mer så mot IFK Göteborg. Det är ju ett under att MFF inte vinner den matchen. Det är ju en straff som går att diskutera helt klart och som diskuterades. Och sen är det ju det här självmålet som är rätt galet också. Av Erik Larsson, va? Om jag inte minns helt fel. Nej, men att MFF har tappat de här poängen, det hänger ju med att huvudet inte riktigt har varit på rätt plats. Liksom. Och det är ingen som ska hängas för det, det är en naturlig följd. Men det visar ju någonstans otroligt svårt att, även om Malmö FF är ekonomiskt överlägset, hur svårt det är att hålla den här balansgången. För det är ju som statistiskt har ju Malmö FF inte gjort någon kassmatch i sommar. Det är bara att man inte haft rätt fokus liksom i de avgörande lägena.
Men tror du Max att det ligger någon fara i det för MFF? Alltså att det är lätt att gömma sig bakom statistiken och siffrorna?
Ja, det tror jag faktiskt, och även historiskt, att MFF har haft en viss förmåga att göra. Och det hjälper inte att göra det, framförallt inte när det liksom blir en trend som vi kanske ändå kan se nu. Händer det i en match eller två matcher, men det finns en trend i det här nu. Med tanke på att det blev Champions League och den lottning det blev, så kan det bli väldigt, väldigt tufft oavsett hur det går i Champions League-matcherna egentligen, att rikta fokus rätt. Det som blir lite lurigt nu om man tittar på allsvenska tabellen är att den har tajtats till rejält. Och nu är det AIK som gick upp i topp i och med att Djurgården skrällföll mot Sirius och har sina problem. Jag brukar alltid säga att en jämn allsvenska vinner Malmö FF, men jag är inte så säker på att man gör det i det här läget, utan det kan vara så att något annat lag, och det kanske är AIK som hittar den rytmen så att säga, som gör att de kanske är de som rycker åt sig en ledning här. Man måste ju se det positiva, det är ju väldigt spännande när det plötsligt är fyra lag på allvar inblandade i en guldstrid.
Ja, och senast det var igen allsvenska så vann ju Malmö FF inte. Alltså var ju oerhört nära. Det var 2019 där. Det var, var det fyra lag inför sista omgången som hade chansen.
Ja, det var nästan löjligt igen. Mm. Men vad ska jag,
om man, det ska spelas några Stockholmsderbyn också. Ja. Hammarby och Djurgården möts inte nästa helg för det landslagsuppehåll, men helgen därpå. Och ja, Djurgården vinner ju sällan den typen av matcher. De har lite problem med derbyt och sådär. Och sen ska AIK ska ner hit till Malmö och spela. De vinner aldrig här. De har inte gjort det sen, innan bron.
Ja.
Vad var det, 93 eller
något? Djurgården ska väl också ner hit, och tittar man på Malmö vad de har gjort. Så de har ju, nu har de ju avverkat båda matcherna på Tele2. De har väl även varit i Norrköping, va?
Ja.
Och det är väl de tre som brukar ställa till mest problem kanske, om man ska vara krass. Mm. Så att det är mycket som kan förändras. Det är många omgångar kvar.
Men det är till Malmö FFs fördel som man säger så här att under höstsäsonger, även om de har haft gruppspel i Europa, så har Malmö FF kunnat hantera den balansgången väldigt, väldigt bra. De har inte blivit, det är som de gångerna det har ställt till för MFF, så är det under sommarmånaderna. Det kan man gå tillbaka och titta nästan varje år som de har missat att det är sommartapp mot Östersund, där tror jag det var 2019, det var Sirius Östersund och de tappade där senast 2019 då. Trots att de har spelat i Europa-gruppspelen så har matcherna på hösten nästan alltid varit bra. Och ja, alltså, om man jämför för MFFs matchande här sedan efter EM-uppehållet fram till nu med det som kommer fram till nu och resten av säsongen, så är det betydligt färre matcher som väntar. Alltså det kommer lugna sig lite och MFF kommer förmodligen få tillbaka spelare i form.
Alltså Champions League-gruppspelet för det är ju ganska luftigt. Och ska man också komma ihåg att allsvenskan i år pågår ju en månad längre än vad vi är vana vid.
Mm.
Spelar in i december.
Det beror alltså också på att det var ett mästerskap i somras.
Men det har ju funnits mästerskap tidigare år också. Allsvenskan har ändå alltid avslutats första helgen i november.
Ja, men det blir ganska likt året före, om man säger så nu här. Men det är klart att det är stor skillnad på 8 kvalmatcher på 8 veckor. Och 6 matcher på en hel höst. Men det är lite digniteten på de här matcherna. Liksom, alltså hur mycket energi tar det att möta Juventus hemma om man skulle få stryk med 4-0. Alltså det är väldigt svårt att bedöma var det landar. Men det är ju helt rätt att man har klarat av det här de tidigare åren.
Ja, precis. Någonstans så tycker jag ändå att tiden talar för MFF, och man har ju ett otroligt sparkapital i både Moisander och när han kommer tillbaka, och för kanske framförallt Peña. Det ska bli väldigt spännande att se hur MFF spelar in honom. Det kittlar ju lite om att tänka på ett centralt mittfält med Oskar Lewicki, Peña och Anders Christiansen.
När det gäller skadorna, när du nämner Oskar där, så det är ju den, tycker jag nästan som, ja, både den och Dahlin oroar ju mest, men Dahlin tror jag inte, det kändes inte som det var så allvarligt. Men är det något problem med Oskars knä här igen, så vet man ju inte vad som, med tanke på historiken i våras. Och han är ju verkligen en nyckelspelare i MFF.
Ska vi byta ämne?
Ja, tycker jag.
Ja, nu ska vi inte prata om Malmö FF längre. Jo, det ska vi. Nej, vi kan ta lite allsvenskan. Alltså, vi har ju varit inne på det här, men vad säger, om man tittar på allsvenskan här. Är det någonting i det som vi har sett så här långt som har överraskat? Jag är personligen lite överraskad av AIKs starka form.
Ja, jag också. Var kom den ifrån liksom?
Ja, jag är överraskad över Elfsborg att de håller sig där uppe i toppen. Det har smugit sig närmare och närmare faktiskt, känns det som. Jag tycker det är väldigt festligt egentligen att det är 4 lag som slåss, och det kan väl komma till och med något mer bakifrån. Men att det är den typen av kamp kommer ju påverka resultat och matcher också, för det kommer ju bli mycket mer nerv när fler är inblandade.
Det är nästan det mest överraskande med allsvenskan att den bara har spelats i 17 omgångar. Det känns som att den har hållit på betydligt längre. Ja, när man tittar på tabellen så är det väl... Nej, men det är väl egentligen ganska väntat, tycker jag, de topplagen som finns där. Sen så trodde jag kanske att Malmö och Djurgården skulle ha ryckt lite grann. Och så en klump där bakom med då AIK, Hammarby, Elfsborg och Norrköping som slåss. Och, ja, att även Häcken skulle kanske varit med i den då. Men det är de ju inte nu, men efter sin horribla start.
Men sen finns det väl klara överraskningar om man tittar lite längre ner i tabellen. Men att Kalmar ligger 7, att Varberg ligger 8, Halmstad 10. Och omvänt då kanske att Göteborg är ända nere på 12:e plats med de satsningar som de ändå har gjort som inte har fallit så väl ut. Mjällby ligger överraskande långt ner för mig.
På dig, ja.
Ja, nej, men det är faktiskt. Men de börjar röra på sig nu. Det kan bli tajt även där nere så att säga. Men mittskiktet där med Kalmar och Varberg och Halmstad och kanske räkna in sig så tycker jag är överraskande.
Det är ju oavsett vilka klubb preferenser man har så noterar jag att det är två konstgräslag som just nu ligger på nedflyttningsplats.
Mm. Ja, men det ska väl också sägas att det har ju varit inne på förut, det var ju den stora följetongen under vintern här, men det, en sak som verkligen, verkligen sticker ut här är ju att om man tittar på topp 5 så har Malmö gjort 37 mål och de andra har inte gjort över 30 något av dem. AIK och Djurgården då, ettan och tvåan, har gjort 26, alltså 11 mål färre än Malmö FF, och ändå är de före. Det, ja, det säger ju en del om vad problemen har funnits för MFF.
Det som ju framförallt känns som har varit grejen hittills den här allsvenska säsongen är att MFF har ganska få gånger släppt in ett mål. Det har gärna blivit så att släpper man in ett så kommer det ett till. Två eller senare. Eller två till. Mm. Och det är ju såklart någonting som man behöver jobba på och man säkert gör också. Mm. Nu MFF spelar ju nästa gång den 11 september hemma mot Norrköping. Innan dess väntar det ett landslagsuppehåll. Och det här landslagsuppehållet innebär ju inte på något sätt att Malmö FFs spelare är lediga. Det är ju dels så kommer de såklart att träna lite på hemmaplan, men det är också väldigt, väldigt många som är iväg på landslagsuppdrag. Mm. Och det kunde ju faktiskt ha varit ännu fler. Men vi tänker att vi ska dra igenom den här listan. Och då är det ju, finns det ett landslag där Malmö FF har två spelare tagna, nämligen Bosnien-Herzegovina, Anel Ahmedhodžić och Adi Nalic. Och det, där kan man väl tänka sig att det kanske är två spelare som åker dit med lite olika form och lite olika status. Eller?
Det kan man lugnt säga. Ja, det är lite överraskande faktiskt att Nalic är med i den truppen, måste jag säga. Men det är kul för honom. Det är nog en viktig boost för honom att ha det och se fram emot.
Ja, jag tycker också det är väldigt överraskande att han, därmed Anel är ju, har ju vuxit ut till en nyckelspelare i Bosnien, så att det, han är ju en väldigt viktig kugel för dem.
Mm. Och just nu är väl känslan kring Ahmedhodžić överlag att det kan förändras väldigt snabbt. När vi har slutat spela in den här podden så kan han mycket väl vara såld. Men känslan just nu är väl ändå att han stannar. Det är både de signalerna man fått från MFF och kanske även från honom själv.
Ja, alltså den här rykteskarusellen har ju snurrar ju betydligt långsammare.
Han ville inte prata efter senaste matchen här. Han la locket på direkt där om just den typen av frågor.
Så tycker jag att det är ju, dels spelmässigt så är det ju liksom, ska publiken passa på att njuta så länge han är kvar i allsvenskan, även underhållningsmässigt. Han har ju en förmåga att han är ju liksom, han säger saker som inte alla andra säger. Kanske.
Nej, den här
bjuder på humor som inte så jättemånga bjuder på heller.
Nej, det är härligt fram till, alltså så länge innan han har hunnit bli det här medietränad så är det, ja. Man får passa på att njuta, men den här eftermatchen intervjun han gör ihop när han ska vara tolk åt Birman Cevic är ju, det är något av en klassiker.
Det kan ju vara så att det blir en AC-lösning här, att han får ett nytt kontrakt med fastställd övergångssumma om man ska gå sen i vinter.
Mm.
Och naturligtvis då någon löneökning i höst. Man vet inte. Om han nu stannar kvar. Men det är ju väldigt lite tid kvar nu. Så att det...
Ja, nej, men jag tror det borde, med tanke på att Moisander gick sönder så fort så är det ju oerhört, eller fort, det är svårt att säga att han är skadebenägen, men han är ju ändå 35 år, man vet aldrig, det är ändå ett litet risktagande liksom. Så att ha Ahmedhodžić som väldigt sällan är skadad i truppen, det gör ju oerhört stor skillnad, det går inte att komma ifrån. Så det kan vara värt de pengarna.
Nästan alla de stora transferfönsterna stänger alltså idag, så att det borde ju ha funnits rykten när vi spelar in detta om han verkligen skulle försvinna.
Sen har vi...
Det finns luringar, ska jag bara säga. Typ Ryssland stänger 7 september. Det är väl närmast det man skulle kunna tänka sig annars.
Mm. Och vi kan väl bara säga också att de har ju alltså... Ahmedhodžić från Ali ställs alltså mot Frankrike borta den imorgon. Det blir en häftig match.
I Malis landslag är Ismaël Diawara uttagen. De ska spela mot Rwanda och Uganda. Hur är målvaktskonkurrensen i Mali, Fredrik?
Alltså den är supertung. De har satsat väl. Nej, jag har ingen aning. Jag får känna det, jag lägger mig platta. Det är du som har målvaktskollen.
Ja, jag har inte. Det fjärde laget där i Malis VM-kvalgrupp är Kenya. Så det ser väl inte helt omöjligt ut för dem att åtminstone ta sig vidare i det här kvalet på något sätt.
Precis. Ja, nej, det gruppspelet drar ju igång nu. De har inte hunnit spela några omgångar där än.
Nej. Martin Olsson är tillbaka i Sveriges trupp.
Ja.
Ja. Det är ju ganska många rutinerade som ändå försvann efter EM. Så att kanske skönt för Jan Andersson att fylla på med lite rutin.
Precis. Ja, Martin Olsson var ju uttagen i EM-truppen där, men skadade sig i en av Häckens avslutande matcher och missade mästerskapet då.
Det är spännande att han är med igen. Liksom, det är ju bra för, inte minst honom själv, att liksom boosta upp eftersom han inte har spelat någon match nu på någon vecka.
Sverige har alltså Spanien, Uzbekistan och Grekland på programmet. Mm.
Precis. Han lär ju speltid i någon match i alla fall.
Ja, Uzbekistan lär han väl spela hur som helst. Det är ju bara en träningslandskamp. De andra två är ju en del av VM-kvalet. Det är ju två oerhört viktiga VM-kvalmatcher. Och, ja, Spanien, att kryss mot Spanien och seger mot Grekland skulle ju ta Sverige enormt mycket närmare ett VM-slutspel.
Anders Christiansen.
Vi kan väl nämna det att Oskar Lewicki skulle varit med i den truppen om han inte hade skadat sig. Han var tvungen att lämna återbud.
Anders Christiansen är uttagen i Danmarks trupp. De har matcher mot Skottland, Färöarna och Israel.
Mm.
Och det lär väl bli speltid där någonstans också, kan man tänka sig.
Kanske. Inte ändå, det är väl 3 stycken kvalmatcher där.
Ja, jag tänker ändå att om de skulle, det är ju 3 matcher på 6 dagar. Eller 7 dagar, förlåt. Så att, ja, nu ska inte jag lägga mig i Kasper Hjulmans laguttagning.
Ja, danskarna har varit rätt ovilliga att ändra, känns det som. Så att...
Sergio Peña uttagen i Perus landslag. De möter Uruguay och Venezuela. Och ja, där är det väl kanske snarast hans hälsostatus som avgör hur mycket han får spela.
Jag ser någon uppgift här nu att MFF eventuellt skulle försöka få hem honom tidigare för att han skulle kunna vara med mot Norrköping. Jag vet inte, det är ju lång resa och sånt här. Och med tanke på att han då har varit skadad så är det möjligt att han bara spelar första matchen kanske, jag vet inte.
Mm. Peru,
ja. Ja, jag skulle säga Peru spelar båda de matcherna hemma så att det är ju liksom inte en massa, åtminstone inte en massa kringflackande i Sydamerika utan det är fram och tillbaka så att säga.
Mm. Peru behöver vinna. De ligger sist i sydamerikanska kvalet.
Det är kämpigt. Det är ju å andra sidan gott om VM-platser.
Mm.
Relativt sett.
Ja.
Men det är klart, det är nu dags att börja vinna. Veljko Brimančević är uttagen i Serbiens trupp. De inleder med en icke-kvalmatch mot Qatar och möter sen Luxemburg och Irland. Det, mm. Det är den så kallade skatteparadisturnén de ska ut på.
Precis. Han var också ett ganska bra, han ligger tvåa i sin grupp på samma poäng som Portugal, och de har ganska bra utgångsläge för att nå VM.
De har haft ett par ganska tunga år landslagsmässigt.
Väldigt välförtjänt uttagning måste jag säga. Det kan ju betyda ytterligare boost för honom naturligtvis.
Ja, det är lite kul i båda fallen med både Colak och Birmancevic och Nalic också för den delen, att liksom, det är ett bevis på att om du går till Malmö FF så kan du ändå spela i svenska ligan och bli uttagen i landslaget, och om du gör det bra i Sverige, en trots allt ganska marginell liga, så kan du ändå bli uttagen i landslaget. Det är ju jättebra, och det kanske framförallt gäller spelare som spelar i Malmö FF, som Malmö FF syns på den internationella scenen, men det kunde inte vara bättre just lyskraftsmässigt för klubben att säga, skriver du på här så det är inte, dina landslagschanser minskar inte bara för att det är en lite mindre liga.
Sen har vi då avslutningsvis Antonio Colak som är uttagen i Kroatiens trupp. De möter Ryssland, Slovakien och Slovenien. Och där är jag lite osäker mot att säga om det är vilka matcher som är vad så att säga.
Men är de inte kvalmatch allihopa då?
Är det så? Jag har inte hunnit läsa.
Alla är med i gruppen.
Ja, då är det ju orimligt att de skulle möta sig i träningsmatch också.
Ja, precis. Nej, så är det nog tre kvalmatcher där. Det är ju väldigt tätt, kval här i höst. Det ska ju vara avgjort i november.
Mm.
Avslutningsvis, vi har väl glömt det spela?
Det har vi kanske.
Bonke Innocent.
Ja, det har vi. Just det.
Det är väl kanske för det är den mest överraskande uttagningen. Och då menar jag inte att se vad hans kvalitet är, men Nigerias landslag är ju inte lätt att slå sig in i. Och han har väl inte varit med tidigare. Men det är ju synnerligen välförtjänt och roligt för honom. Och måste ju vara en otrolig kick i hans karriär att få vara med där.
Ja, precis. Och även där har vi ju det här exemplet. Syns du på den internationella scenen så har du chansen. Nu är det väl så att de har att han ingår i en reservtrupp om jag inte förstått, eller någon slags truppbuffert. De har tagit ut en 30-mannatrupp. Det är väl lite beroende på att det är osäkert kring de nigerianska spelarna som håller till i England med utreseregler, eller om det är inreseregler. Coronaregler om något slag i alla fall.
Nigeria möter alltså Liberia och Kap Verde.
Precis.
Men det är ju för att sammanfatta detta då så, och det som ni har sagt, så är det ju ändå anmärkningsvärt att det är så många spelare i Malmö FF som har under liksom tiden i Malmö spelat till sig en landslagsplats.
Mm. Ja, vi har inte nämnt Erdal Rakip heller som om pappersarbetet varit klart kanske faktiskt även hade ingått i Nordmakedoniens trupp. Ser väl ut att göra det till nästa samling i alla fall. Papperna är klara och sådär nu. Nej, det, historiskt sett har det väl aldrig varit så många A-landslagsmän i Malmö FF. Där får jag gärna någon motbevisa mig om någon sitter med den historiska kollen där.
Nej, men det är nog så att detta är historiskt, definitivt. Och vi kan ju bara backa ner, om vi bara ska nämna då i den U21-trupp som är uttagen nu, så finns ju Noah Eile med, till exempel.
Mm. Och Amin Sarr,
som då tillhör MFF men är utlämnad just nu. Sen kan man gå vidare ännu längre och fördjupa sig. Bara titta då, så Tim Pritchard, tidigare MFF, finns med där. Där finns också Pavle Vagic, tidigare MFF. Där finns Jakob Tonander, som numera finns i Finland. Så också har funnits i MFF. Så att det har onekligen producerat spelare även underifrån.
Och så kan vi väl också, bara för att vi ska slå till, nu slår vi på den himmelska trumman så det står härliga till här, men hade Johan Dahlin velat så hade han förmodligen varit med i A-landslagstruppen. Det är jag ganska övertygad om. Han är ju bättre än Pontus Dahlberg som har gått in som tredje alternativ där, även om Dahlberg kanske har en längre framtid i landslaget, han är ju betydligt yngre. Men det finns ju ingen bättre målvakt än Dahlin i Allsvenskan.
Vi kommer att återkomma här efter, eller i slutet av det här landslagsuppehållet. Ta ett nytt tag inför den allsvenska omstarten och starten av gruppspelet i Champions League. Max, du hade bara någonting du ville få av hjärtat här innan vi avslutar.
Ja, det är till lilla övergång här, det, som vi alltid avslutar med, vad vi tycker om konstgräs. Kan man notera, du nämnde att det är två allsvenska lagen längst ner i konstgräslag. Det är faktiskt så att de tre topplagen i Superettan, Helsingborg, Landskrona och Värnamo, eller Värnamo som nu just nu ligger överst, alla är gräslag. Så att det skulle kunna finnas en klar förbättringspotential vad det gäller underlaget till nästa säsong.
Precis, så Örebro och Östersund är konstgräslag där, ja.
Ja.
Ja, och det går väl att få ner kanske Degerfors på nedflyttningsplats också, så försvinner.
Nej, de spelar på gräs.
Nej, de spelar på gräs fortfarande, det gör de. Ja. Ja, då är det lite tungt, för det säger vi som måste ner.
Ja, precis. Det är lite, känns
det är lite längre hopp där, men det är inte omöjligt.
Men nej. Vi håller alla fotbollstummar för detta. Det här har varit avsnitt nummer 256 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.